Min Gud, var finns du nu? Jag undrar bara var. Säg, var finns du nu? De orden sjunger Josefin Nilsson i dokumentären om hennes liv. Josefin som var en del av Ein Busk Singers, när det fanns. Som så tragiskt fick lämna det här jordelivet alldeles för tidigt. Det var en dokumentär för några veckor sedan på SVT. Och du kanske har sett den. Josefin gjorde en föreställning tillsammans med sin syster, inte så långt innan hon dog. Och då var hon svårt märkt av sviterna efter den misshandel som hon utsattes för många år tidigare av en pojkvän. Den här misshandeln ledde till sårverk och hon fick leva med smärta och bröts ner av den och av ångest och mediciner. Och någonstans djupt inifrån denna ångest och smärta kommer de här orden som hon sjunger i den föreställningen. Gud, var är du nu? Många av oss har frågat och bett och ropat den bönen när livet har blivit oss för svårt. De orden är inte nya. De har ekat genom historien. Människors desperata behov av Gud gör sig påmint. Gång på gång på gång. Också när vi minst anar det kan vi höra det där desperata ropet. Vi finner också uttryck för det i Bibeln. I den här boken finns det faktiskt ganska gott om sådana uttryck. Inte minst i Saltaren, som är både en sång och en bönbok. Det finns många klagosalmer när David uttrycker sin klagan och andra. Och en av de salmerna där det djupaste ropet finns, det är psalm 22. Och jag har stannat lite inför det och har det som utgångspunkt för den här predikan. Och jag ska återkomma till den salmen alldeles en liten stund. Men vad är det som gör att vi kan känna och uttrycka den här desperata, det här desperata uttrycket och känslan av att Gud är så långt borta? Vad är det som gör det? För några veckor sedan så predikade Birgitta, en annan Birgitta Söderberg, om fruktan. Och den här predikan kommer i viss mån att handla om det också. Därför att människans djupaste fruktan, det är att bli övergiven. Det är det vi som människor fruktar allra mest. Att bli övergiven. Att inte få höra till. Inte ha ett sammanhang. Att bli lämnad utanför. Ensam. Och det har att göra med att vi från början är skapade till gemenskap. Gemenskap med Gud och med varandra. Vi är skapade för att höra till. Vi är skapade för att ha ett sammanhang. Med andra människor, men också med himmelens Gud. Gud sa det när han, Gud är till sitt väsen gemenskap. Treenigheten. Fader, son och helig ande. Gud är gemenskap. Och när han skapar människan så inbjuder han människan i den gemenskapen. Av glädje och liv och allt gott. Och kärlek. Kärlek, liv och glädje. Präglar den gemenskapen. Och när han skapar människan så förstår han att människan kan inte heller leva ensam här på jorden. Det är inte gott för mannen att vara ensam. Det är inget bra för honom. Det är inte bra för människan att vara ensam. Så Gud skapar en till när han har skapat Adam. Men vi vet också att den där gemenskapen bröts. Gemenskapen med Gud, den bröts. I och med det här som vi kallar syndafallet. när människan valde att lyssna på en annan röst än Guds och synden kom in och ondskan och döden som en följd av det. Människan vände Gud ryggen och gick sin egen väg. Och det var inte bara relationen med Gud som bröts när synden kom in och avståndet till Gud växte. Det var också relationen till människor som bröts. Det gick sönder någonting också i den relationen. Och vi kan läsa om det här om syndafallet i första Moseboks tredje kapitel. Och så behöver vi bara vända blad. Så sker det första mordet. När Kain dödar Abel. Förfallet gick väldigt fort. När synden och ondskan kom in i världen och i människans liv. Och det är inte så konstigt därför att det orden ondes, djävulens namn, betyder att splittra, att slita sönder, att kasta isär. Alltså det är verkligen kraftfullt i det också. Han vill inte gemenskap. Det onda vill inte gemenskap och gör allt för att slita sönder. Och det märker vi. Det märker vi i vår värld, det märker vi i våra liv. Det märker vi på många sätt. Och sen dess har vi brottats med detta, men människan har brottats med längtan att få höra till och smärtan i att stå utanför. För att känna sig övergiven och ensam, det är den tyngsta känslan man kan känna. Om man är riktigt övergiven, ensam. Det går inte till slut. Vi kan känna oss ensamma ibland. Och ibland kan ibland vara väldigt ofta för en del. Men känslan, den här känslan av att inte höra till, att stå utanför sammanhang, att inte ha någon att dela med. Den är oerhört svår. Och det kan bero på olika saker när vi tänker på relationen oss människor emellan. Det kan handla om separationer. Kanske att separation mellan barn och föräldrar, om det ligger långt tillbaka i tiden. Eller andra separationer. Förluster av olika slag. Död är ju kanske den svåraste förlusten på ett sätt. Man mister någon man älskar. Men det kan också vara andra förluster. Jag kan förlora arbetet och förlora den gemenskapen. Jag kan förlora min hälsa eller förlora ett sammanhang på grund av sjukdom. Jag kan också uppleva detta i utsatthet av olika slag. Kanske mobbing. Vart mobbad kanske i skolan eller på annat sätt. Och då är vi med oss sådana här upplevelser. Då gör vi lite till mans. Vi gör det var alla. Har någon gång känt den känslan av att vara ensam, att känna sig utanför, att inte riktigt få vara med. En del av oss brottas eller har brottats mer med de här känslorna. Fått fightas rejält kanske. Medan andra kanske inte riktigt har varit i den där närkampen på det sättet. En del kämpar med det under lång tid och för en del kanske man möter det mer tillfälligt. Men alla har vi mött det. Alla har vi upplevt det. På något sätt. Och även om det rör händelser som har varit långt för länge sedan och är passerade, så finns ju känslan som är helt kvar. Och den känslan föder fruktan. Fruktan för att det där ska hända igen. Och den fruktan i sig, Den skapar ju också sår. Det går på djupet. Det är så oerhört svårt att bli när man känner sig ensam. Och då är ju detta naturligtvis inte alls det som handlar om självvald ensamhet. För det är ju något helt annat. När jag väljer att vara ensam för att jag tycker det är skönt att ta mig en kopp kaffe och en god bok eller ett korsord och så choklad förstås till det. Det är bra. Då njuter jag. Det tycker jag är jätteskönt. Den ensamheten, den gör inte ont. Den är inte smärtsam. Den är skön. För den har jag valt. Men den där ensamheten som sitter här, inuti, den ensamheten som inte går över ens när jag är med andra människor. Ja, det kan lindra att vara med andra människor när man känner sig ensam. Men om jag känner mig riktigt övergiven, då hjälper inte ens det. Det kan snarare ibland vara så att känslan i de sammanhangen av ensamhet blir större när jag är bland människor. Jag vet det. Jag har erfarit det. Därför kan jag säga någonting om detta. Men när den där ensamheten blir som värst, den där känslan, och man känner sig övergiven, så tror jag att det människan är allra räddast för, det är att också bli övergiven av Gud. Alltså, vi kan bli övergivna av människor, lämnade eller ställas utanför sammanhang. Och det gör vi, och så det tillhör liksom det här livet. Eftersom det här livet också är brustet på grund av syndafallet, så lever vi i en brusten värld. Vi kommer få möta det. Vi kommer stöta på det. För så är livet, och så är det mellan oss människor. Vi kan försöka, och det ska vi göra. Men det finns i vår värld. Men att också känna sig övergiven av Gud, eller frukta att bli övergiven av Gud, det gör det ännu svårare. Och det är det svåraste av allt. För att människor överger kan ju vara en sak, och det är svårt. Men om Gud överger, då finns ju inget hopp alls. Och då finns det slut heller inget liv. Ska vi gå till psalm 22. Psalm 22 börjar så här. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Det här är ett uttryck för den absolut djupaste förtvivlan. Och när kung David skriver detta, så upplever han förstås liksom att det är väldigt svårt. Han befann sig i väldigt jobbiga situationer många gånger. Han var jagad av fiender, verkligen i bokstavlig mening. Han fick gömma sig både i grottor och på andra ställen. Han hade det svårt. Men det lidande som det här ger uttryck för, och som hela den här salmen ger uttryck för, om man läser vidare, så uttrycker det ett lidande som David aldrig utsattes för. Eller någon annan heller för den delen. Bara en. Därför att detta är en profetia också om Jesus och vad han skulle få utstå. Och det är ju så med många böcker i Bibeln, med mycket gamla testamentet, profetierna och så. De säger en sak där, men de har också ett profetiskt innehåll. Många av salmen också. För många av verserna i psalm 22, om man läser den här, den kan du läsa hela psalmen när du kommer hem. Jag ska inte läsa hela. Men i den så kan du se att det är ganska många saker, flera saker som går i uppfyllelse när Jesus dör. Det står till exempel i vers 8 och 9 att alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Det känner vi ju igen. Och de som hånar Jesus när han hänger på korset. Och det står också: händer och fötter är Ja, i Bibel 2000 står det så att så händer och fötter är skrumpnade, men det står det inte i folkbibeln, eller i nubibeln, det står det att mina händer och fötter är genomborrade. Spikarna. Och det står också i vers 19 att de står och stirrar på mig, de delar upp mina plagg mellan sig, de kastar en lott om min klädnad. Det hörde vi också förut. Det hände vid korset. Hela den här salmen vittnar om det. Och vi känner ju igen de inledande orden, för de uttalades också på korset. Men samtidigt som den här salmen är ett uttryck för det djupaste lidande, så är den också skriven och uttryckt i vetskap om Guds storhet och Guds helighet. För när det är utropat, alltså han har utropat, min Gud, jag ropar om dagen och du svarar mig inte, om natten jag finner ingen ro, då står det, dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. Sen kommer beskrivningen och lite av det jag citerade förut av lidandet. Detta oerhörda lidande. Gud har handlat förr och då handlar han nu också. Gud hjälpte våra fäder. Han kommer att svara på bön och gripa in också nu. Det andas den här salmen. Den andas förtröstan mitt i lidandet. Det finns hopp för brustna själar. Och det hoppet, det hänger ihop med att den här salmen, den gick i uppfyllelse när Jesus hängde på korset. För när han hänger där så ropar han ut orden ur den här salmen. Jesus kom ju för att upprätta den där brustna relationen med Gud. Och genom det också att det finns helande för brustna mellanmänskliga relationer. När Jesus hänger på korset så ropar han ut de här orden. Och att han ropar är egentligen omöjligt, därför att de korsfästa som de hängde, så var det helt omöjligt att ta ett djupt andetag. Och då kan man ju inte ropa. Men det står faktiskt flera gånger att Jesus ropade, och han ropade med hög röst. Är det kanske ett uttryck för hans gudomlighet mitt i svagheten och lidandet? Att han faktiskt hade kontroll och makt över situationen fast han var så sargad och så slagen och hängde där. Det tror jag. Därför ni vet, Jesus blev ju inte dödad. Jesus blev aldrig dödad. Det finns de som säger det, men så var det ju inte. Han gav sitt liv. Han valde av fri vilja att gå den vägen. Han gav sitt liv och han valde själv också när det var dags att ge upp andan. Det hörde vi om förut när Mikael läste Johannes evangeliet. Soldaterna kom, vet ni, för att krossa de döda stenpipor. Det var ju för att kropparna inte skulle hänga kvar. Det var sabbat, judarna ville inte det. De hade pratat med Pilatus, med romarna. Vi vill inte att de hänger kvar. Men när de kommer till Jesus så var han redan död. De stack upp spjutet i sidan på dem. Men de dödade honom. Han valde själv när det var dags. Jesus ropar ut de här orden. Min Gud, varför har du övergivit mig? Hade Gud övergivit honom? Hade han verkligen det? Jag menar, Gud kan väl inte överge sig själv? Konstigt. Nej, det går ju inte. egentligen omöjligt. Men det finns lite olika uppfattningar om det här. Men jag tror att jag är ganska gott, eller jag vet att jag är ganska gott sällskap när jag ändå hävdar att jo, jag tror att Jesus blev övergiven till och med av Gud. Det står att i nionde timmen, nej, nu ska vi säga det rätt då. Blandar ihop det här. Nej, i sjätte timmen, alltså klockan 12 på dagen, då föll ett mörker över hela jorden, står det. Som varade ända till den nionde timmen, till klockan 3. Det är ju konstigt att det blev alldeles mörkt. På något ställe, något av evangelierna sägs att det var att solen förmörkades. Ja, det blev ett onaturligt mörker över hela jorden i 3 timmar, mitt på ljusa dagen. Det mörkret är som en symbol, eller som talar om vad som skedde, att det skedde någonting drastiskt under den tiden. För under den tiden gick också mörkret in över Jesu liv med all världens synd och mörker. Las på hans axlar i den stunden och tyngde ner hela hans varelse. Han bar allt där och då. All världens synd. Vi kan inte på något sätt komma i närheten av det i tanken, hur vi än försöker tänka det. Det går inte. All världens synd vilade på Jesus. Allt mörker hängde över hans axlar. Då var fadern tvungen att vända sig ifrån Jesus och ta sin hand därifrån. Han kan inte ha gemenskap med den synden. Och Jesus skulle själv bära det. Han ensam, finns en gammal sång. Han på korset, han alena, börjar den. Ingen annan. Jesus, sonen. Det var därför han kom. Han ensam bär det. För den här världens skull. För människans skull. För dig och för mig. Av kärlek. Av så stor kärlek. I nionde timmen, alltså klockan 3 ungefär, jag tror att det händer precis innan mörkret lättar, då ropar Jesus ut de där orden: min Gud, varför har du övergett mig? Och det var inte något som han bara kände. Vi kan känna det. Vi känner väldigt mycket. Vi kan känna oss övergivna. Jesus var övergiven. Just då var han övergiven. Därför att han bar all vår övergivenhet. Med allt vad det innebär. Strax efter som Jesus har sagt det här och det ljusnar, mörkret viker, då säger Jesus: jag är törstig. Och då tänker jag så här, ja, när man har haft det riktigt jobbigt och våndats och ångest och ridit den kanske en hel natt eller så, då blir man törstig. Det tar så mycket kraft, men det var inte bara det, utan det är också ett uttryck för den fruktansvärda smärtan. För smärtan får den också att bli törstig. Man blir torr. Torr i munnen. Och när han har fått lite att dricka, får fuktat sina läppar, då säger Johannes att då säger Jesus igen med hög röst: det är fullbordat. När det är klart. Det är ett segerord. Det är klart. Och jag läste i en bok av John Stott att det där ordet, eller det är 3 ord på svenska, det är fullbordat. Men på grekiska är det bara 1. Och det ordet står i en sån grammatisk form att det betyder det har blivit och kommer för alltid att förbli fullbordat. Det Jesus gjorde på korset, det står fast. Och när Jesus har sagt att det är fullbordat, då har han gjort det som hade klart. Då säger han sina sista ord på korset. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Från ett djup i full förtvivlan över var är du Gud, varför har du övergett mig? Till en bön i full förtröstan. Nu är det klart och jag lämnar mig i dina händer. Och så ger Jesus upp andan och dör. För det är klart. Tillbaka till psalm 22. Ja, profetian, det som handlar om Jesu död gått i uppfyllelse. Men det finns lite mer i psalm 22 som talar om att detta inte bara, eller som talar om att det finns en fortsättning. Detta är av evighet, för det står i slutet att hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren, och alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Det är ju någonting som ska komma. Och sen står det också att de ska vittna för nya släktled om Herren och förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten. Alla ska få veta. Ty han grep in, står det i den här översättningen. Och jag tror att i Nubibeln där står det, för han gjorde det. Det finns hopp. Om Jesus har burit all synd och skam i sin egen kropp och med det all vår övergivenhet när han dog på korset, då finns det all möjlighet för oss att bli fria. Och det är det glada budskapet den här långfredagen. I Jesus finns förlåtelse och upprättelse och frihet. Det finns liv i honom. För han gjorde det. Amen. Jag tackar dig Jesus för att du gjorde det på korset. För att du tog allt. Allt som vill skilja oss från Gud. Det tog du på korset. All synd, all skuld, all skam. Allt mörker, all ångest. Allt som vill få oss. Att rikta blicken någon annanstans. Och jag tackar dig Herre för att du upprättat relationen med dig. Och för att vi aldrig någonsin behöver tvivla på om du är hos oss eller inte. Oavsett hur det känns. Så kan vi vara förvissade om att du är där. Du är hos oss. För du överger aldrig, aldrig någonsin. Tack Jesus för vad du har gjort. Och tack Herre för att du nu vill möta oss också. Jag ber Herre för den som behöver din särskilda omsorg idag. Som just bär på övergivenhet och sorg i sitt hjärta. Som behöver få komma till dig, bokstavligt talat idag Herre. Och få förbön, få hjälp, få bli fri. Då tackar jag dig för att du vill möta den människan idag Herre. Var en som känner det Herre. Tackar dig för att du kommer med din frihet. När befrielsen från övergivenhet. Jag tackar dig Herre för att du genom din död på korset bröt det Herre. Du bröt övergivenhetens band. Och jag tackar dig för att du idag vill sätta människor fria från det. Jag tackar dig för att du har satt mig fri. Tack Jesus för att du är du och ingen annan. Ära dig.